God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka och det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar. Och det är Apostlagärningarna och vi är inne på del 46. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19.
Apostlagärningarna 19 har jag slagit upp och just nu precis så vet jag inte exakt var vi slutade, men jag tror vi slutade med vers 7. Alltså att vi gjorde den första fjärdedelen, för det är fyra fjärdedelar. Det är dels vers 1-7 och sen 8-12 och den tredje delen är 13-20, och det är egentligen så långt vi ska göra, för den där sista fjärdedelen om oroligheterna i Efesus från vers 21 och kapitlet ut, då ska vi inte ge oss in på, utan däremellan ska vi göra första Korintherbrevet. Så jag hoppas att vi ganska raskt ska komma till första Korintherbrevet. För även om vi nu läser i Apostlagärningarna 19 så är det bakgrunden och inledningen till första Korintherbrevet. Det är ju så som vi redan har konstaterat att under de här två åren då Paulus befinner sig i Efesos, det är under den tiden som han skriver Korintherbrevet. Och förra gången så vet jag att jag hade några anteckningar som jag inte har här nu, som handlade om dopet och som vi inte kom in på. Men jag gjorde några reflektioner. Ni ser ju att det här, de sju första verserna, det handlar ju om att de inte hade tagit emot den helige ande. Och förklaringen var den att det här var Johannes Döparens lärjungar. Så Johannes Döparens rörelse, om jag säger så, den fortsatte även efter Johannes Döparens död. Och den där Apollos som vi också läser om både här i Apostlagärningarna men framförallt i första Korintherbrevet, han kan mycket väl ha varit en sån Johannes lärjunge. Och Johannes Döparens lärjungar, de kände ju till om Jesus. Och de hade tagit till sig detta med Jesus, men på något sätt, om jag beskriver som så, de var Johannes Döparens lärjungar, de trodde att Messias skulle komma, till och med att Jesus var Messias, men levde kvar i det här med omvändelsen och boten. Vilket gjorde att när de hörde om Jesus så adderade de, så att säga, la till Jesus och namnet Jesus till den här grundundervisningen som var för Johannes Döparen. Och när Paulus kommer till Efesos så frågar han, så får han veta det här, och han kontrollerar det hela eller ställer en testfråga till dem. Han säger, tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Och det hade de inte hört talas om, för de hade blivit döpta med Johannes Döparens dop, heter det. Förmodligen därför att de var Johannes Döparens lärjungar. Och så får då alltså, Priska och Aquila hade förmodligen redan talat med dem, men Paulus får nu då se till att de blir döpta. Och det, att den här berättelsen finns i Lukas, i Apostlagärningarna, det är ju Lukas som har skrivit det här, kan man förmodligen förstå som så att den här Johannes Döparen-rörelsen var inte alldeles obetydlig. Det var en hyfsat kraftig rörelse. Och mötet då mellan Paulus och hans mission och den här Johannes Döparen-rörelsen leder till att han, så att säga, döper de här och inkorporerar dem också i den kristna kyrkan och församlingen. Vi vet inte när församlingen i Efesos uppstod, i alla fall inte i formell mening. Men det här skulle kunna vara ett sådant tillfälle när de blir döpta. För då blir de ju döpta in i Kristi kyrka. Och då uppstår, så att säga, en kristen församling. Så står det inte, men det står ganska utförligt om dopet och hur det gick till. Nu läste vi det där förra gången så jag läser inte om dem. Men jag ser några moment som vi fortfarande alltid kommer ha. Som alltid kommer att höra till det kristna dopet. Och det första är förkunnelsen förstås. De hade hört om Jesus. De hade tagit emot Jesus, för det står ju så också i vers 2 som jag citerade, när han frågade dem, tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Så de hade ju kommit till tro, men de hade inte blivit döpta och därmed inte heller inkorporerade eller uppfyllda med den helige ande. För den helige ande var ju så att säga tecknet på att de verkligen var upptagna i Kristi kyrka. Ni kommer ihåg i Apostlagärningarna 10 när Petrus kommer till hedningen Cornelius hus, så förkunnar han evangelium, och medan han förkunnar evangelium så faller den helige ande över hedningarna, och det blir tecknet på att Gud tar hand också om hedningarna och inkorporerar dem i den kristna kyrkan och församlingen. Så den helige ande har en väldigt framträdande roll och betydelse vid den här tiden. Det är tecknet på att Gud bekänner sig till dem. Och nu händer samma sak här då i mötet med Johannes lärjungarna. Men de hade alltså hört förkunnelsen, de hade kommit till tro. De hade ju omvänt sig förstås, det var ju själva det stora med att vara Johannes lärjunge. Det var ju omvändelsen, och det var en omvändelse till Gud naturligtvis. Och sen så frågar Paulus, vilket dop blev ni döpta med? Och där står det, det är den tredje versen, där står det i grundtexten, till vad döptes ni? Eller skulle vi vara liturgiskt riktigt, ännu mer liturgiskt kristet riktigt, skulle man fråga, till vem döptes ni? Men det står, till vad döptes ni? Man kunde ju döpas till olika saker. Och därför så är den här frågan relevant, och så blir det ett samtal där om namnet Jesus. Och det är ju så fortfarande att namnet kopplas till det kristna dopet på det sättet att när man blir döpt, då börjar ju ett nytt liv. Det är ju den nya födelsens bad. Så när man kommer upp ur dopgraven, då börjar man det nya livet, och då tar man också ett nytt namn. Och så är det ju fortfarande på missionsfältet. Så var det förr i tiden i Sverige. Idag är det ju inte på samma sätt. Även om man i och för sig skulle kunna ta ett nytt namn när man döptes. Annars så får man ju namn genom att registrera sig på Skatteverket. Och det sker i regel innan man blir döpt. Men vi tänker fortfarande kopplat till dopet. Det är inte det, men vi kan tänka så teologiskt. Men det här är alltså en viktig fråga, till vilket namn man har blivit döpt. Eller i vems namn man har blivit döpt. Vad kopplingen så att säga, till vem har kopplingen ägt rum? Och de svarar ju också med Johannes dop, så det är ju uppenbart. Men namnet hör till, och sedan så är det då, nu står ju inte det, men de sänktes ju i vatten, eller ja, sänktes, det är ju inte säkert. Det beror på var det här ägde rum. Det står ju inte var det ägde rum, men i urkyrkan så gjorde man så när det var ont om vatten. För det är det i många av de här trakterna. Jag vet att till och med i Italien, där jag har varit och sett en dopgrav från 300-talet, om jag minns rätt, så var dopgraven inte högre än så, eller djupare än så. Och då vet man det, att de kom in från ena sidan, och män och kvinnor döptes var för sig, för de fick vara nakna i dopet. Och sen så ställde man sig på knä på det sättet i dopgraven, och den som döpte, vilket oftast var diakonen, tog vatten och öste på huvudet. Så det var så att säga både nedsänkning och vattenbegjutning samtidigt, så mycket man kunde. Och sedan så gick man upp ur dopgraven på andra sidan. Här står inte någonting om själva vattenöstningen, men den får vi ju förutsätta här mellan raderna. Och sen när de har blivit döpta, står det i vers 6, då la Paulus händerna på dem. Och handpåläggningen hör också hemma hos de nydöpta. Och i de ortodoxa kyrkorna så gör man så att där smörjer man med olja och ber om den heliga ande. Och det gör vi också här i dopgudstjänsten här. Varje människa som blir döpt får också förbön om den heliga ande. Och här står det dessutom, som ni ser, att de, när de fick den heliga ande, talade med tungor och profeterade. Nu skulle man ju kunna säga att ja, men så skulle det vara varje gång det är dop. Men då tror jag att då har man lämnat det principiella, och då har man gått från exemplet till att göra en lära utav någonting som ju har med livet att göra. Så den slutsatsen kan man inte dra. Men att det står så betonat som det ändå gör på flera ställen i apostlagärningarna, att de fylldes med helig ande, talade tungor och profeterade. Det är nog just det som jag sa, att det var tecknet på att de verkligen var upptagna, att de var accepterade. Alltså när man döpte hedningarna, så till en början så var det ju ovisst om hedningarna överhuvudtaget skulle få höra evangeliet. Och om de tog emot evangeliet, så hur ska man kunna veta hur man skulle hantera det här? Men anduppfyllelsen, detta med att Gud fyller dem så påtagligt fysiskt med den helige ande, är ju ett tecken på att Gud accepterar dem och tar emot dem. På samma sätt här, mötet med Johannes lärjungarna, de blir fyllda med helig ande, talar i tungor, profeterar. Ja, då kan vi veta att Gud har accepterat också dem. Så att jag tror att det är så man ska förstå det där. Det hindrar ju inte att det kan ske i vår tid också. Och det vet jag för övrigt att det gör. Men det ingår inte i liturgin på samma sätt. Det går inte stadfästare som en lära att det måste vara på det sättet. Men ni ser, den här texten blir plötsligt nästan som en doptext. Förkunnelsen, omvändelsen, tron, namnet, handpåläggningen, andemeddelelsen. Alltihopa finns där. Sen ska vi läsa vidare då, vers 8 till och med 12. Och jag är medveten nu om att det här är del 2 i första Korintierbrevet. Men vi måste ta oss till och med vers 20 innan vi går över till första Korintierbrevets text, tycker jag. Och på det sättet får vi ju den omedelbara bakgrunden eller omgivningen som Paulus verkar i. Och ni ser, det händer ju mycket här i Efesos. Så att det var inte så att han satt alldeles för sig själv och det inte hände någonting och så satt han och tänkte ut vad han skulle skriva, utan här hände mycket varenda dag. Och här skrev han också under de här omständigheterna första Korintierbrevet. Jag läser nu från Apostlagärningarna 19:8. Sedan gick Paulus in i synagogan och under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro, utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig, och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Det där doptexten där, alltså verserna 1-7, det står ju inte var dopet ägde rum. Det kunde ju ha ägt rum i havet. Kanske till och med att det var det ägde rum, för det här låg ju precis vid havet. Så det var väl naturligt. Det ägde knappast rum i synagogan. Jag sa det att när de döpte så uppstod en sorts kristen församling. Och när, inte, trots att jag säger så läser vi ändå i vers 8 hur han gick in i synagogan och predikade där i 3 månader. Man kanske kan tänka sig att de här överlappade varandra. 3 månader var en ganska kort tid, för det var väl mest på sabbaten som han var där och kunde undervisa. Men han tog ju sedan lärjungarna, som det står här, ut därifrån. Så att det var väl kanske där när den brytningen skedde med synagogan som församlingen uppstod. Men den kan ju ha samverkat något sånär i alla fall i tiden. 3 månader predikade han frimodigt, och han försökte då övertyga dem om det som hör till Guds rike. Jag har tänkt på det faktiskt ganska mycket de senaste månaderna, även om det inte direkt har med texten att göra. Och jag tror jag har nämnt det här också, att när man går igenom hur Jesus predikade, och då hade jag den frågan i bakhuvudet, att hur kom det sig att det samlade så många människor och lyssnade på Jesus? Du kanske tycker att det är en konstig fråga, men hans predikan avvek inte så väldigt mycket. Eller själva läran avvek inte så väldigt mycket från de skriftlärde som hade samma bibel, om man säger så. Samma förväntningar och tro. Men det Jesus gjorde, det var ju, förutom då att det var makt och myndighet som det står i hans förkunnelse, det var att han nästan alltid, när jag tänker efter, talade om Guds rike. Alltså han talade inte om bibelutläggningar, om fariseerna kontra saddukeerna eller någonting sånt. Utan han berättade hur det är i Guds rike. Det är klart att folk ville lyssna på det. Det finns ju ingen annan som har berättat om det. Det finns mycket religiös förkunnelse och mycket predikningar och mycket undervisning och så. Men hur många talar om hur det är i Guds rike? Jesus, han kunde tala om Guds rike. Han kunde säga att det är som ett senapskorn. Han kunde tala om sig själv som det sanna vinträdet och att det är Guds rike. Och om den nya födelsen och så vidare. Jag förstår mer och mer att inte bara det att Jesus, att folk, inte bara det att folk flockades runt Jesus för att höra om det här som han längtade efter att få höra. Utan också att vi kanske borde tala, predika och undervisa mera utifrån Guds rike. Kan tänka, skulle människor också idag lyssna på ett annat sätt? Om man talade om vad som finns i den osynliga världen och hur Gud vill verka där. Vi kommer förresten in på det sen från vers 13 och följande. När vi kommer in på de där andutdrivarna. Men här står alltså att det Paulus gjorde i vers 8. Det var att han försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Så det kan ju inte vara några kyrkopolitiska argument eller någonting sånt som man hade. Utan det är någonting utomjordiskt, någonting över, bortom det naturliga som Paulus talar om. Han talar om Guds rike och hur man orienterar sig i Guds rike. Hur man blir upptagen i Guds rike, hur man lever av Guds rike, hur man vandrar den vägen, alltså hur man vandrar i Guds rike. Och sånt han talar om. Och så står det då att det fanns några som inte ville tro utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. I en av grundtexterna, i ett annat fragment så att säga, så står det alla, så står det hedningarna. Alltså det verkar som att den här konfrontationen som blev, eller att de sa emot Paulus, det stannade inte innanför synagogans väggar utan det spred sig. Bland folket i allmänhet i Efesos. Och när det började sprida sig på det sättet så drar sig Paulus därifrån. Och går till Tyrannus lärosal. Förresten en lärosal som vi inte har läst om någon annanstans. Och som jag inte tror utgrävd eller någonting sånt. Det är, alltså ganska det är en helt okänd lärosal. Men det hindrar ju inte att den har funnits, för annars skulle det inte stå så. Så det fanns tydligen en lärosal där, Tyrannus lärosal. Det var där han var i 2 år. Och hade han predikat tidigare en gång i veckan eller så, när synagogans gudstjänst höll och man skulle ha bibelutläggningar och man ägnade nästan hela sabbaten åt bibelundervisning, så blev det ju ännu mer Tyrannus lärosal, för där kunde han ju vara varje dag. Det var han ju inte knuten till den kultur eller till den ordning som fanns i synagogan. Utan här undervisade han om Guds rike varenda dag i 2 års tid i Tyrannus lärosal. Men här fanns de som satte sig emot, ja, redan då när han var i synagogan. Och de talade emot och talade illa om den vägen. Alltså den vägen är ju ett uttryck för det kristna livet och den kristna tron, kristna trosläran, kristna livsstilen. I dess vidaste mening. Alltså vägen är ett ganska vitt begrepp. Det handlar om det kristna livet i stort. Och i den här vägen var ju Jesus Kristus själv. Och det var att man var intagen i Jesus Kristus. Att vara på den vägen var att vara intagen i Jesus. Och att vandra som en lärjunge till honom. Det var att fira gudstjänst på ett sådant sätt så att man återspeglade Jesus Kristus. Och det var att anpassa sitt liv efter de anvisningar som inte bara Jesus gav utan även apostlarna för övrigt. De som hade fått höra direkt av Jesus. Så det var som sagt var ett ganska brett, vitt begrepp. Och de förstod väl förmodligen det Paulus talade om. Alltså det handlade inte bara om att omvända sig och acceptera Jesus, utan det handlade om det kristna livet i stort. Och de ville inte gå den vägen. Och det kan man ju förstå, för det hade ju varit samma sak som att ge upp det judiska och att bli en kristen. Och det ville man innerst inne inte. Men den här vägen ville man inte slå in på. Man ville inte leva på det sättet. Det där pågick under 2 år. Nämligen under år 53 till 55. 53, 54, 55 efter Kristus. Så det är alltså ungefär 20 år efter att Jesus lämnade den här jorden eller lämnade den här världen. Och nästan lika många år sedan Paulus blev kristen. För Paulus blev ju kristen strax efter himmelsfärden. Så det har gått ganska många år och ändå inte så många år. Det är fortfarande väldigt levande och närvarande. Och det här sprider sig nu under de här 2 åren på ett sådant sätt så att alla som bodde i Asien fick höra Herrens ord. Alltså alla som bodde i Asien, allting är relativt, men det spred sig ut över hela de här trakterna. Nu kan vi inte läsa av den här versen eller på något annat sätt att Paulus skulle ha gett sig ut överallt. Men det är ganska uppenbart, jag kan inte ge mig in på det nu, men församlingen i Kolosse till exempel bildades under den här tiden. Förmodligen så hade Paulus team som skickades ut och som kom tillbaka. Ja, för all del, det är väl inte omöjligt att han själv var med också någon gång. Att han lämnade Efesos tillfället. Men sannolikt är att det fanns många medarbetare runt Paulus. Att man kunde ha de här olika arbetslagen som for runt och såg till att det spreds över den tidens mindre Asien. Så du tänker dig då sydvästra Turkiet. Det är framförallt det området som vi talar om. Och där ligger Kolosse. Och där ligger Laodikeia. Och där ligger Hierapolis. Och i alla de här 3 ställena, för att ta några exempel, bildades församlingar under den här tiden. Så han hade ju full gärning, Paulus, det är jag övertygad om. Och han skulle ju inte bara rådgöra med sina medarbetare som skulle iväg, utan han skulle naturligtvis lyssna på rapporterna, och det var väl alltid frågor och sånt som skulle redas ut och problem och ställningar på olika sätt. Precis som det var i förhållande till församlingen i Korint, som vi ska fördjupa oss i. Där finns det ju skriftligt. Ja, vem vet, han kanske skrev brev till Laodikeia och Kolosse. Ja, Kolosse skrev han ju definitivt brev till lite senare. Men även till Laodikeia och Hierapolis, även om vi inte har dem bevarade. Så här var en livlig aktivitet. Och Efesus hade nu vid den här tiden blivit ett sorts missionscentrum. Vi tänker oss kanske 3:e missionsresan. Ja, då åker han liksom, ungefär som att inte stannar någonstans. Men i Efesus är han ju 2 år här nu. Så att han är inte på resande fot, utan han är på plats. Och det här blir då ett missionscentrum. Och så står det att med förkunnelsen så följde tecken och under. Ovanliga tecken och under till och med. Och låt mig knyta an till det som jag sa om den heliga andes uppfyllelse och tungotalet, profetia samman med dopet. För då sa jag att det var ett sätt så att människorna kunde förstå att Gud verkligen ville det här. Och så tror jag man ska förstå det här också. Att när evangeliet gick ut på missionsfältet så åtföljdes det med tecken under. Och så är det ju än idag ute på missionsfälten. Särskilt på missionsfälten. Det hände väl i Sverige också, men inte alls på samma sätt som vi läser om de apostlagärningarna eller som vi hör ifrån missionsfälten. När vi hör rapporter från Afrika i vår tid, talar om vår tid, så är det här med andutdrivningar som vi kommer in på här, eller helbrägdagörelser, extatiska syner, profetiska syner, det är ju inget ovanligt. Det förekommer ju hela tiden. Men jag har en känsla av att skulle Gud tala till oss i drömmar till exempel, som jag är övertygad om att han gör till oss alla här lite till mans, så skulle vi vifta bort det, för det ingår inte i vår världsbild. Vi har liksom kört in här på någon sorts modernistisk världsbild där allting bara sånt som syns och man kan ta på och väga med att det är bara sånt som finns. Det osynliga finns liksom inte. Och det här med drömmar och visioner, då är det drömmar så förklarar vi det på något kemiskt sätt. Och är det undermedvetna? Eller, och är det visioner, då är det väl någon som borde ta sig in på psyket, förmodligen. Om man börjar se öppna syner och sånt, eller höra röster. Så vi har ju en helt annan världsbild. Men i Afrika så är det naturligt. Sydamerika är naturligt. Och där fortsätter det här att hända som hände på apostlärningarnas tid. Så jag tycker inte det är så märkvärdigt att det står här i vers 11 då, att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer och så vidare. Lägg märke dock till vem som är subjektet. Det är inte Paulus. Det är inte Paulus som gör ovanliga tecken under. Det är Gud som gör ovanliga tecken och under genom Paulus händer. Och det tror jag är viktigt. Den där skildringen, den påminner mig om det som står i femte kapitlet. Där var det på något liknande sätt med Petrus. 5:15, ni kommer ihåg där det står så här. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi och så vidare. Också ovanliga tecken under. Men det har att göra med Guds sätt att bekräfta att det här budskapet som nu börjar rulla ut över hela dåtida världen, att det är kraft i det budskapet och att det är sanktionerat av den allsmäktige själv. Och det blir väl ännu tydligare. Nu tar vi den tredje fjärdedelen här, alltså verserna 13 till och med 20. Jag ser förresten när jag vänder på bladet att vers 20, om vi tar den först, alltså avslutningen där på det här avsnittet, så står det: på detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Det är precis det jag sa. Att tecknen och undren gjorde att kraften blev synlig. Kraften i evangeliets styrka. Men vi ska väl läsa från början, alltså från vers 13. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överste präst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesos veta, både judar och greker. Och fruktan kom över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilja av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Några kringvandrade judiska andutdrivare. Vi ska ha klart för oss att det här var inget ovanligt. Omkringvandrande förkunnare var vanligt. Och inte bara judiska kringvandrade förkunnare. Ja, Paulus var ju en kristen som också vandrade omkring, som vi ser. Men också filosoflärjungar av olika slag. Sokrates lärjungar och Aristoteles lärjungar, Platons lärjungar. De bildade ju skolor, de var kringvandrande och predikade överallt när de gick fram. Och det fanns också de här, typ som Simon Magiken, kommer ni ihåg, i 8 kapitlet. Han som kallas, översätts med trollkaren. Han var väl på Cypern om jag minns rätt. Eller? Och han, det står Magiken, översätts med trollkaren. Han drev ju ut onda andar och sånt också och gjorde konster. Så det var inte något konstigt när det står här att det var kringvandrande judiska andutdrivare. Men de hade också gjort precis som Johannes lärjungarna. De hade hört talas om Herren Jesu namn, eller Herren Jesus själv, så pass mycket att de tog namnet och ville använda Jesu namn. För så tänkte man. Det fanns ju då olika kringvandrare, som jag sa, en del kanske tillhörde olika slag av gudar. De verkade i de gudarnas namn. Och då så var det ju frågan om vilket namn eller vilken av de här gudarna som var starkast och mäktigast, som man kunde utöva kraften. Och då hade man hört om Jesus och Jesu namn. Och så hade man hört att det var ett starkt namn. Och så hade man tagit det till sig och använde det namnet. Man använde det för egen vinnings skull. Och det var säkert inte bara de här, utan Simon Magiken var ju ett annat exempel. Och det fanns säkert andra som också gjorde det. Det talas till exempel i Korintherbrevet om falska apostlar. Och de höll ju också på med sånt här. Så att det var nog vanligare än vad vi kanske tänker oss. Och de använde nu Herren Jesu namn för att de skulle driva ut onda andar. Och då svarar den onda anden, för så kan det ju vara. Han svarade och sa, eller den svarade och sa, vi besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Och sen svarar anden i vers 15, den onda anden svarar dem, Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Så Jesus är tydligen känd utav den onda anden. Jag tror att han är känd utav alla onda andar. Och det här är en del utav skälet till att Jesus, när han gav upp andan och gick ner i dödsriket, så står det i Petrusbrevet, som vi ännu inte har kommit till, så står det att han predikade för dem i dödsriket. Och sen i Kolosserbrevet, som ju också var, den församlingen Koloss var så där jätteandlig med änglasyner och allt möjligt, skriver Paulus om i Kolosserbrevet. Där står det att, det är Paulus som skriver här, att Jesus har avväpnat andevärldens allra första, att han har degraderat dem. Och det här berättas om att man förstår det som att när Jesus är i dödsriket, så predikar han frälsningen för alla människor som är i dödsriket. Så att alla kommer, ibland tänker vi säga, ja men vi kanske inte, alla får inte höra om Jesus. Men då tänker jag, det kanske de visst får. Om inte här i tiden, så får de det kanske i evigheten. Och där nere är Jesus och predikar i dödsriket. Och inte bara predikar för dem, utan där övervinner han den onda. Han degraderar den onde, bryter den ondes makt. Från och med den här stunden när Jesus predikar i dödsriket och när han i sin uppståndelse så avväpnar han dem. Från den stunden så har inte ondskan, vilken form den än är, sista ordet. I vilken form den än kommer till oss. Här är onda andar. I annat fall kan det vara, vi kan tycka att motgångarna kan vara helvetiska. Det kan vara sjukdomar och elände, och för inte tala om döden. Våra motståndare. Ingen av våra motståndare har sista ordet. För Gud den allsmäktige har vunnit seger genom Jesus Kristus. Jesus Kristus är känd överallt i den osynliga världen. Förresten, det kommer ni väl ihåg att när Jesus gick och predikade här på jorden, vi läste om det när vi gick igenom Matteus evangeliet, så kunde just de onda andarna reagera genom att säga, vem är du? Ska du förgöra oss? Och så vidare. De kände igen honom. Jag vill minnas att vi har det i Lukas 4 till exempel, när Jesus har varit i synagogan. Just det, vers 33. I synagogan fanns en man som hade en oren ande, som skrek, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Då talar Jesus strängt till anden, tig och far ut ur honom. Och anden kastar omkull mannen mitt ibland dem och får ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra, vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Så den här onda anden nu då, som de här sju kringvandrade judiska andutdrivarna försökte kasta ut. Han svarade att ja, Jesus känner jag, och vem Paulus är vet jag också. Men vilka är ni? Och eftersom de inte var kända i andevärlden så var det den onda anden som var starkare och gav sig på de här sju sönerna och misshandlade dem svårt. Den där Skevas, en judisk överstepräst som det står i vers 14, vet vi inte heller vem det är. Och det är kanske inte så konstigt när man tänker efter. Ja, först tycker man att det är konstigt, ja, men vi måste ju ha namnen på alla översteprästerna i kronologisk ordning. Men då hör till saken att romarna, de utnämnde ju överstepräst lite hur som helst. Det var deras sätt att premiera de judar som var överlöpare och som samverkade med ockupationsmakten. Enligt judisk tradition ska det bara finnas en överstepräst, den ene avlöste den andra. Men romarna, de kunde utså 3, 4, 5 och 6 stycken överstepräster. Och så står det också i evangeliet, översteprästerna i pluralis. Men det var därför att romarna hade gjort så. Så den här Skevas kan ha varit en av dem. För övrigt är han okänd. Men nu handlar det inte om honom, utan handlar om hans sju söner. Som nu var kringvandrade och som drev ut onda andar. Nå, i alla fall så blev de här sönerna då besegrade av den här mannen med den onde anden. Och de fick fly därifrån, och så står det i vers 17 att det här spred sig. Alla i Efesus fick veta det, både judar och greker, och fruktan kommer över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat. Här står inte det som jag läser mellan raderna, att han ändå har blivit befriad eftersom Herrens Jesu namn blir prisat. Om Paulus har varit i närheten eller om det på något annat sätt, det vet jag inte. Det står ju ingenting om det. Men alla i Efesus får i alla fall veta att de här judiska sönerna, de kunde inte göra det. Men de prisar Herren Jesus för det som har hänt. Alla i Efesus fick veta det. Jag tänker på det också när man kommer till det här med oroligheterna. Vi kommer ju inte dit, men ni vet de här oroligheterna i Efesus som är från vers 21 och kapitlet ut. Skakade ju om också hela staden. Och även när de eldade upp de här böckerna skakade om hela staden. Då tänker jag på Efesus direkt. Det var alltså romarrikets fjärde största stad. Man räknar med mellan 200-250 000 invånare. Så försöker jag komma på, vad har vi för svensk stad som har så många invånare? Stockholm, Göteborg är ju större. Göteborg är väl dubbelt så stort. Malmö, hur många bor det där? Ungefär så, va? Alltså det Efesus är en stad utav Malmös storlek. Och hela staden vet om det här. Alltså det är ju något dramatiskt som händer. Nu kanske de inte, men de hade ju inte tillgång till information kanske på samma sätt som vi. Eller, men å andra sidan, det spreds ju tydligen snabbt. Så det här är ju dramatiska händelser. Och det står då också att många av dem som trodde, ja, det ser man, de som trodde, vad de trodde på, det vet jag inte. Men de har ju prisat Herren Jesu namn i vers 17, så att här verkar det som att många har omvänt sig också. För de som trodde nu och som ville hålla sig till Herren Jesus, de kommer och bekänner öppet vad de tidigare hade gjort. De är så omskakade över att kontakten med det osynliga, med andevärlden, skulle kunna vara så påtaglig, så dramatisk, så att de vill tydligen stänga alla dörrar till det här okulta. Okulta. Oculus har att göra med syn. Okult är det som man inte kan se. Så när vi talar om det okulta så talar vi om det osynliga, det som sker i den osynliga världen. Och här har de varit i kontakt med den osynliga världen, inte Guds rike, för det är också osynligt, utanför Guds rike. I den andliga världen. De har varit i kontakt med det osynliga. De har köpslagit med de här olika makterna. Kanske till och med utövat trolldom. Ja, det står ju så i vers 19. Åtskilja av dem hade bedrivit trolldom. Nu samlar man ihop sina böcker. Och så bränner man upp dem offentligt. Och det är svartkonstböcker helt enkelt. Det finns Vet du, när man gör utgrävningar och hittar fragment från Nya testamentet, och vi hittar gamla texter och hittar fragment kanske från Korintherbrevet till exempel, så hittar man en liten del och så hittar man en annan del någon annanstans. Men man hittar inte bara bibliska texter, man hittar ju massor andra texter när man håller på och forskar och gräver. Och det är alltså vanligt med de här svartkonstböckerna. Så de florerade, inte minst på ett sånt ställe som Efesus, där mysteriereligionerna hade ett starkt fäste. Dianas tempel läser vi om sedan så småningom. Där var ju en utbredd och väl förankrad kult. Avgudadyrkan, skulle vi kalla det för avgudar, eller avgudadyrkan som sedan lång tid tillbaka. Så det var inget ovanligt det heller. Men här, de här då som hade blivit så omskakade och som hade fallit i Guds fruktan, som det står i vers 17. De ville nu göra upp med sitt förflutna och stänga dörrarna till det okulta och gå den vägen som Paulus predikade. Och så samlade de ihop sina böcker och brände dem offentligt. Och det var tydligen ett jättebål, för de kom väl från, man kan tänka sig 250 000 människor och alla liksom är engagerade på något sätt, så kan det bli ett stort bokbål här. Och man hade räknat ut eller gjort en uppskattning av värdet till 50 000 silverdrakmer. Silverdrakmer, det står här i noten också, har samma värde som en dinar. En silverdrakmer är en dinar. Och läser vi evangelierna, där talas det mer om denarer, för det hade man i Israel, här hade man tydligen silverdrakmer. Så är ju en dinar en dagslön. Så det som talas om här är 50 000 dagslöner. Hur mycket är det? Det kan ni räkna på när ni kommer hem, men det är mycket pengar. Jag tror inte att man kanske ska räkna 1 000 kronor på en dagslön som vi skulle göra. Men låt säga, hur mycket tjänar man i Vietnam till exempel idag? Kanske 100 kronor om dagen, jag vet inte. Inte ens det. Nej. Så om man tar den summan gånger 50 000 så blir det kanske mer rimligt. Men även om man räknar med en mindre dagslön, och tar det gånger 50 000 så blir det ju ett jättebokbål och en jättevärdefullt. Och det är väl därför som han har skrivit ut det här, Lukas, också. För att de som läser det här ska förstå hur genomgripande den här väckelsen blev i Efesos. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Så den här händelsen, den visar oss att inte vem som helst kan bruka Jesu namn. Och Jesu namn kan inte brukas hur som helst. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Sen så kommer då det här med oroligheterna i Efesus, men jag tror inte vi ska läsa längre än så, utan här ska vi då göra ett avbrott. Det står ju i vers 21, vi kan ta den också. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Han skulle alltså göra färdigt tredje missionsresan, som vi kallar det. Och han planerade att han skulle resa Troas, Filippi, Makedonien, ner i Grekland, alltså Akaja, till Aten, Korint. Och Korint hade ju dubbla hamnar, därifrån skulle han segla då tillbaka mot Cypern, Syrien. Eller Jerusalem står det här, skulle han till först och sen upp till Antiochia. Så hade han planerat. Nu blev det inte på det sättet, som vi kommer att se när vi fördjupar oss i första Korintherbrevet. Men här hade han alltså planerat det. Och sen, och han, vi tar vers 22 också. Nej, vi tar alltihopa där, 21 och 22. När jag har varit där, alltså i, ja, där, det måste, vad syftar det på tror ni? För att han genom Makedonien och Akaja skulle resa till Jerusalem. Och när jag har varit där, Jerusalem verkar det som, måste jag också besöka Rom. Så hade han tänkt sig det hela. Och så sänder han två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, de finns alltså med honom i Efesus, till Makedonien. Jag hoppas du har kartan klar för dig. Om du fortsätter norrut och så långt västerut du kan i Turkiet eller mindre Asien som det heter, så kommer du till Troas, hamnstaden. Och där över vattnet till Europa, till Makedonien, där heter staden Filippi. Så han sänder dem i förväg till Makedonien. Och själv stannar han kvar ytterligare en tid i Asien. Och sen kommer den här berättelsen om vad som hände efter väckelsen. Om vi säger att vi har läst om en väckelse i Efesus, så kommer motreaktionerna här när silversmederna gör uppror. Men vi ska inte gå in i den berättelsen, utan vi ska istället stanna här och så ska vi säga att vid den här tiden, alltså mellan vers 20 och 21 har jag gjort min lilla anteckning. Vid den tiden så skriver han första Korintierbrevet. Och första Korintierbrevet är skrivet, tror man, år 54. Under hans vistelse här. Och då befinner han sig alltså i Efesus och han befinner sig där tillsammans med Priska och Aquila. Han skickar Timoteus och Erastus, så du ser att han har ett arbetslag runt omkring sig. Och då ska vi gå över till första Korintierbrevet. Vi hinner kanske inte gå in så mycket på texten här precis, men nu förflyttar vi oss i tanken då från Efesus där han sitter och skriver till vad är det som händer i Korint där han var då 3 år tidigare. Det är 3 år sedan Paulus var i Korint. Förresten, förutom de namnen Priska och Aquila och Timoteus och Erastus, så ser vi här i första Korintierbrevet 1:1 namnet Sostenes. Det var han som hade varit synagogföreståndare i Korint. Så de var som sagt ett antal medarbetare och de var ännu fler. Nu ska ni få höra hur många fler, för jag har nämligen plockat upp de här namnen, precis som jag gjorde det nu muntligt. Om man tittar lite noggrannare vad det är för personer, så visar det sig att man får åtminstone namnet på 15 personer, 15 hushåll som var i Korint och som bodde där. Ni ska få höra vilka de är, förutom de som jag redan har nämnt. Men då får vi gå tillbaka till, var kvar fingret där, och gå tillbaka till Apostlärningarna 18. Apostlärningarna 18 är alltså 3 år innan Apostlärningarna 19. Så det är ett hopp där. Det är ju Apostlärningarna 18 som han kommer till Korint. Och där nämns i vers 7. Titius Justus. Och i vers 8. Crispus. I vers 17. Synagogföreståndaren Sostenes. Så där har du dem. Då går vi tillbaka till första Korintierbrevet 1. Så kan man se att han skriver till, eller nej, det kan man inte se, men om du tittar i vers 11. Av dem som hör till Chloes familj har jag nämligen fått veta, och så vidare. Så Chloes familj bodde i Korint. Och via dem hade han hört det här. Vi tror att det var så att Chloes familj kom till Efesus från Korint och hade med sig nyheter till Paulus som befinner sig i Efesus. Men här nämns också i 14:e versen. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius. Gaius är ytterligare ett namn. Och inte så att ni inte kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn eller till mig. Och så vers 16. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Så Stefanas och Stefanas hus bodde också i Korint. Och Paulus hade döpt dem när han var där. Sedan har vi i... Ska vi se, där har vi inte något mer namn där, va? Men när han skickar sina hälsningar, första Korintierbrevet 16 kapitlet, det är ju 16 kapitel. Här nämns ytterligare en del personer. Vers 15, när vi tar vers 17. Jag är glad över att Stefanas, han som blev döpt av Paulus i Korint, Fortunatus och Achaicus har kommit. Alltså kommit till honom där han sitter i Efesus. Men de kom från Korint. Så de var också väl förtrogna med livet i Korint. Sen är det så här. Fast det här hinner jag inte fördjupa mig nu. Men om ni går tillbaka till första Korintierbrevets första kapitel. Så har ni på sidan innan Romarbrevets sista kapitel. Romarbrevet 16. Då är det nämligen som så att. Det här får ni lita på mitt ord. Men det är så här att när Paulus lämnar Efesos. Så ger han sig iväg till Troas och Makedonien. Och så ger han sig iväg ner till församlingen i Korint. Om du håller kvar fingret här. Jag ska visa er bibelstället. Apostlagärningarna 20. Apostlagärningarna 19 är ju då det här upproret i Efesos. Och sen 20 kapitlet vers 1 så står det att när oroligheten hade lagt sig så tar han farväl och far till Makedonien, ser ni. Och när i vers 2, Apostlagärningarna 20 vers 2, när han hade farit genom det området och talat många uppmuntrade ord till bröderna, kom han till Grekland. Där uppehöll han sig i 3 månader. Grekland här kan du gott läsa som Korint. Han satt inte ensam ute på landsbygden någonstans, utan han var med största sannolikhet hos församlingen i Korint. Och därifrån skriver han Romarbrevet. Och nu då tillbaka till Romarbrevet 16. Som han då alltså skriver ifrån Korint. Så läser ni i vers 21. Kom ihåg den, nu sitter han i Korint. Timoteus, min medarbetare, hälsar er liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Så de måste ha varit med honom, annars kan han inte hälsa från honom, utan de var med honom i Korint. De hörde också till församlingen i Korint. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er. Liksom brodern Kvartus. Alla de här namnen som jag nu gått igenom, 16 namn, hör hemma i församlingen i Korint. Och om du då tänker dig dessutom det här, att vart ett av de här namnen hade ju sina familjer. Man räknade inte upp alla familjemedlemmarna, alla fruarna och alla som arbetade för dem eller någonting sånt. Va? Men låt säga så här då, att var en av de här i sin tur har 8, 9, 10 kristna runt omkring sig. Då skulle det tyda på att de som nämns här, som vi känner till i församlingen Korint, kanske är 150 personer. Och åtminstone tror jag vi skulle kunna säga att de här 150 personerna, de utgör själva kärnan. I den här församlingen. Ny församling. Eller den är ju ny och ny. Den är ju nästan 3 år gammal nu. När han skriver det här. Och här finns då alltså ungefär 150 personer som utgör själva kärnan. De samlades sannolikt inte allesammans samtidigt. Utan därför talas det om Stefanus hus. Och det talas om Gaius hus. Och det talas om Chloes hushåll. Som hade kommit med rapporter. Och de nämns, och deras hushåll nämns förmodligen därför att de hade lite större hus. Lite finare, förnämare familjer. Alltså i den meningen att de hade lite större utrymme och sånt. Där samlades då ett antal. Kanske 30, 40, 50 personer. Och hade gudstjänst. Men det betyder att det var en väldigt brokig skara. Det var många olika sorters människor. För de här människorna, de hörde ju inte naturligt ihop. Jag har skrivit här lite längre ner i mina anteckningar att när man läser de här ställena och andra ställen så får man, och de här personerna, så får vi intrycket av att församlingen mer eller mindre återspeglade den mångfald som fanns i Korint. Jag tar inte tid till att beskriva Korint en gång till, för jag tror jag har gjort det tidigare, men ni har intrycket av en hamnstad, sjöfart, handel, avgudadyrkan, man offrar kött till gudarna, tusen prostituerade, nyinflyttat folk, för staden är inte mer än typ 100 år gammal, en ung stad, ny stad, människor har kommit från alla möjliga håll och kanter. Och det verkar som att det återspeglar sig också i församlingen, därför att Aquila, Priscilla, Crispus, Sostenes, de var ju judar och tillhörde synagogan i Korint. Stefanas, Akaios, Erastus, de har grekiska namn och var förmodligen greker som blev kristna. Fortunatus, Quartus, Gaius, Titius, Justus är romerska namn och kom sannolikt ifrån Italien, eller hade åtminstone romerska namn. Så här kom människor till tro från alla möjliga håll och kanter. Dessutom så står det i första Korinthierbrevet 1:26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. De är förmodligen inte ens uppräknade här. Så här finns ju förmodligen bland de där 150, om de kanske var ännu fler, va? Så finns det förmodligen väldigt många kvinnor, slavar och så vidare. Va? Slavar låter ju hemskt i våra öron, men ser det som att de var pigor och drängar som vi hade förr, att de var anställda på något sätt och utav andra som drev eget företag och sånt. När vi fördjupar sig i texten så kommer vi att se de här. Jag ska bara säga det till sist, jag tror jag hinner med det, att, och det här blir bara en översikt som ni bara kan lyssna till. I kapitel 6, vers 1 till och med 11. Där får man se grekernas och romarnas rättspraxis. I samma kapitel, verserna 12 till och med 20, där får man läsa om hedningarnas frihet. I kapitel 7, som handlar om äktenskapet, så ser man att det förutsätter en judisk bakgrund. För det är den, så att säga, skapelseteologin, gammaltestamentets syn på äktenskapet som han redogör för. Kapitel 8, som handlar om avgudadyrkan och hur man får äta kött eller inte, visar ju på de hedna kristnas bakgrund. Och kapitel 15, som handlar om det dödas uppståndelse, där ser man att han argumenterar med människor som är gnostiskt influerade. Så alla de här finns i församlingen, alltså bland de kristna i Korint. Bland de kristna finns det romare, hedningar, judar, hedna kristna och gnostiker. Bara för att ta exempel. Så hela den här mångfalden finns representerad i församlingen. Och när vi kommer in i första Korintherbrevet, förhoppningsvis nästa gång, så ser man att brevet är ganska spretigt, och man ser att det finns många olika grupperingar. Men jag tror att vi kommer att förstå det mer och mer när vi läser det här, att det är inte det som är problemet. Så har första Korintherbrevet tolkats tidigare. Att, ja, vissa håller sig till Kefas, andra håller sig till Apollos och så vidare. Ungefär som det var uppdelat i olika grupper, och att det är det som är problemet. Men så är det knappast. Det är förvisso sant att det finns en mångfald, många olika grupper, och att de inte träffades eller kände varandra så där rakt över. Det är förvisso sant. Men den mångfalden behöver inte vara något problem. Utan det som Paulus ser som ett problem, det är att alla dessa olika inte förenas i Kristus. För det är när vi kommer in i Kristus som vi förenas. Och därför så är den underliggande teologin som vi ska se på nästa gång, den att vi ska leva i Kristus. Och det gäller samma sak för oss. Vi är olika samfund, vi är olika personligheter, alla känner inte alla. I Kristus är vi förenade. Och därför så handlar mycket av Korintherbrevet om vad det är att vara i Kristus. Amen.